Det är lite med en känsla av Star Trek som vi går vidare i Efesierbrevet och kommer till ett avsnitt som handlar om äktenskap och mer specifikt ett avsnitt som handlar om underordning. Jag minns att Star Trek, det var en science fiction-serie som den började sändas i slutet på 60-talet. Och varje avsnitt började med rymdkaptenen James T. Kirks röst som sa så här: rymden, den yttersta fronten. Detta är rymdskeppet Enterprise resor. Dess femåriga uppdrag att utforska nya främmande världar, att söka nya livsformer och nya civilisationer, att djärvt färdas dit ingen människa tidigare varit. Det stämmer förstås inte att ingen tidigare har varit här när vi kommer till en text som handlar om äktenskap. Dels har människor gift sig, människor har underordnat sig varandra i alla tider, så också idag. Och dels under större delen av kyrkans historia, så, och för all del mänsklighetens historia, så har den här texten varit ganska okontroversiell. Ändå känns det nu som att vi är ute i rymden och letar efter nya civilisationer och nya livsformer. Vänner, jag har aldrig i hela mitt liv hört en predikan om underordning på svenska. Jag har aldrig läst om underordning på svenska, förutom det jag har sagt till Nima att skriva till mig. Jag tror inte ens, jag kan ha fel nu, jag kanske förtar mig, men jag tror inte vad jag kan minnas att jag ens har hört någon form av undervisning om underordning på svenska, på mitt eget hemspråk. Allt jag har hört på svenska under hela min kristna vandring har varit raka motsatsen till vad den här texten verkar säga. Och även om jag nu inte kan vara säker på att jag talar sanning, så skulle jag till och med drista mig att om någon pastor i de baptistiska samfund vi har i Sverige skulle ta fram den här texten och predika den, så skulle han med största sannolikhet få sparken direkt. Och inte bara det, han skulle betraktas som en inskränkt person, en farlig person, en förtryckande person, en arg person. Så nu är det med en känsla att vi djärvt färdas ut i det okända. Vad ska hända nu? Ja, författaren i den 119:e psalmen säger i den allra första versen: saliga, saliga är de som vandrar i fullkomlighet, som lever efter Herrens undervisning. Förhoppningsvis så kommer vi att se att Guds undervisning till oss är någonting gott, och det kommer att leda till salighet. Kanske är det så till och med i det extremt intoleranta och snäva samhälle vi lever i att vi finner något som faktiskt kan vara ett positivt bidrag till den som orkar höra. Redan under 70-talet, alltså för nästan ett halvt sekel sedan, skrev John Stott att blotta föreställningen om underordnande är förlegat. Han säger att det är en total meningsskiljaktighet mot de samtida uppfattningarna om tolerans och frihet. Och det här blir ju en konflikt, eftersom frågan om underordnande och auktoritet verkar väldigt tydlig i Bibeln. Så om vi tror att Bibeln är Guds ord, det vill säga att Bibeln bär Guds egen auktoritet, och vidare om vi tror att Bibeln är tydlig, och om vi dessutom tror att Bibeln är tillräcklig, som reformatorerna slog fast, ja, men då måste vi ju välja väg när vi kommer till en sån här text. Problemet, om man nu får uttrycka sig så, är att texten verkar alldeles tydlig. Den säger, ni hustrur, underordna era män så som ni underordnar er Herren. En man är sin hustrus huvud, liksom Kristus är församlingens huvud. Det blir ju ett problem, inte för att den är svår att förstå, utan för att den nästan är omöjlig att missförstå. Det ligger i så skarp kontrast till allt det som vårt samhälle lär oss, inklusive den etablerade kristenheten i Sverige. Och innan vi kommer till själva texten, på grund av texten, att den är som den är, så måste jag bara säga någonting om vad som står på spel här. Alltså, det finns två områden i vårt samhälle som får mängder av individer och församlingar att börja skruva och omvärdera och så småningom lämna Bibeln som grund helt och hållet. Och det är dels då Bibelns undervisning om könsroller och det är Bibelns undervisning om sexualetik. Det är en tendens som är hur tydlig som helst, både när det handlar om individer och om församlingar och hela samfund. Om vi tittar på samfund så börjar det så, det finns till och med forskning på det här. Det börjar med att man förkastar Bibelns undervisning om roller, om män och kvinnor i församling och i hemmet och sådär. Och sen några årtionden senare så börjar man ändra i hur man ser på sexualetiken. Och när den dörren är öppen, då har man liksom antagit ett förhållningssätt till Bibeln där man kan trixa egentligen hur mycket som helst. Och plötsligt upptäcker man att man är irrelevant och ointressant, vilket ju är ironiskt eftersom man ansträngde sig så mycket för att vara i takt med samtiden. Och så dör samfundet ut. Vi har sett det gång på gång i de delar av världen som har haft religionsfrihet längre än vi. Och vi ser det utspelas i realtid i vårt land här och nu. Precis just nu ser vi det utspelas. Man läser en text som den här. Och det finns många fler som säger samma sak. Och så frågar man, tror folk verkligen på sånt här? Och då måste vi fråga tillbaka. Ja, tror du på Bibeln? Augustinus skrev i sin text mot Faustus. Han skrev någonting i stil med att om du tror på det som du tycker om i evangeliet och om du avvisar det som du inte tycker om, ja, då är det inte evangeliet du tror på, utan då är det dig själv. Biskopen J.C. Ryle skrev under 1800-talet. Han säger så här. Bibelns inspiration är en kristna trons köl och fundament. Om kristna inte har Guds ord att vända sig till som grund för sin lära och praktik, då har de ingen fast grund för sitt nuvarande hopp eller sin nuvarande frid och ingen rätt att kräva mänsklighetens uppmärksamhet. Så vi har en text framför oss som verkar tydlig och som i sin tur då ställer oss inför ett vägskäl. Och jag hoppas nu innerligt att alla som hör den här predikan känner allvaret inför vilken väg vi väljer. Jag hoppas att vi alla skulle vilja följa Guds ord, oavsett vad tidsandan vill få oss att tro. Okej, det finns otroligt mycket jag skulle vilja säga om den här texten. Jag begränsar mig till 4 punkter idag. Så får vi se hur jag fortsätter nästa vecka. Det är ju fördelen med att få predika vers för vers så här. Och ingen annan in och petar och stör mig. Utan jag får fortsätta där jag slutar. Och så får vi se hur det går. I den första punkten ska vi titta på varifrån får Paulus den här tanken om underordning och att mannen skulle vara kvinnans huvud. Jag kallar den första punkten för skapelsens ordning. I den andra punkten så vill jag bara kasta in en kommentar om vad biblisk auktoritet är. Så jag kallar den punkten biblisk auktoritet. I den tredje punkten så vill jag ge några praktiska råd om hur underordning kan se ut i vardagen. Och jag kallar den punkten för underordning i praktiken. Och sen i den fjärde punkten så vill jag ge ytterligare ett perspektiv på hur underordning är en del av det kristna livet. Jag kallar den punkten för den heliga hustruns hopp. Punkt nummer 1. Förhoppningsvis känns det lite mer som en predikan. Vi får se. Om du är gift, är din relation till din make eller maka den viktigaste relationen du har under solen? Tänk om vi nu gjorde en undersökning bland alla som sitter här. Alla som är gifta. Tänk om vi gav er ett papper och så bad vi er att skriva 2 stycken siffror mellan 1 och 100. Den ena siffran är hur du rankar, hur lycklig du är i ditt liv just nu. Och den andra siffran är hur du rankar, hur lycklig du är i ditt äktenskap just nu. Oavsett vilken grupp, nu är vi en grupp som sitter här, men oavsett vilken grupp vi skulle göra det i vilket sammanhang vi än är i, så skulle jag vara ganska säker på att det finns en stark korrelation mellan de 2 siffrorna. Alltså självklart går vi igenom svåra tider i våra liv. Vi går igenom tider av sjukdomar och lidande och annat. Men jag skulle säga att generellt är det nästan omöjligt att vara olycklig i livet om du är lycklig i ditt äktenskap. Och omvänt, om du är olycklig i ditt äktenskap är det nästan omöjligt att vara lycklig i livet. De hänger ihop så intimt. Äktenskapsrelationen är den relation som påverkar dig mer än något annat. Så vad är då hemligheten till ett lyckligt äktenskap? Ja, det är inte att fokusera på att vara lycklig i sitt äktenskap, hör och häpna. Utan det är att sträva efter att vara helig i sitt äktenskap. Vi finner oss själva som människor mest fria, mest lyckliga när vi börjar se bort från oss själva och istället titta på Kristus. För det är så vi är skapade. Vi har en tendens att söka kortsiktiga lösningar. I ett äktenskap så kan det handla om att vi vill lära oss att kommunicera bättre. Eller vi vill lära oss att organisera oss bättre. Dela upp uppgifter bättre. Men om vi vill ha ett lyckligt äktenskap behöver vi först och främst sträva efter att äktenskapet ärar Gud. Utmaningen är i första hand inte att få massa grejer fixade. Utan att förstå vad äktenskapet är, att det är Guds gåva till mänskligheten och därför förstå och följa Guds ordning för äktenskapet. Gud har inte gett oss godtyckliga regler att följa bara för att ge oss regler, för att han tycker att det är kul att ge oss regler. Nej, han har skapat oss till man och kvinna med olikheter och med likheter och med syfte. Så det innebär att om vi inte lever på det sätt enligt vilket han har skapat oss, så kommer vi att göra våld på oss själva och på varandra. Så det jag försöker att ge er nu är inte regler att hålla, utan snarare en hållning i livet som ligger i enlighet med hur Gud har skapat dig. I Efesierbrevet 5:23 säger Paulus att en man är sin hustrus huvud. Och var får han då det ifrån? Ja, det är ingenting han hittar på själv. Det kommer från själva skapelsen. Så därför tänkte jag att vi i den här första punkten skulle börja titta i texten i första Mosebok. I det 2 och 3 kapitlet. Och så dra snabba lärdomar. För det finns så mycket att säga här. Och vi kommer att komma tillbaka till första Mosebok också. När vi fortsätter att titta på texten. Jag skulle vilja ge 9 lärdomar. Så ni fattar att det går fort. För det första. Första Mosebok 1:27. Och han skapade. Och Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Till man och kvinna skapade han dem. Till skillnad från allt annat i skapelsen. Skapade Gud man och kvinna till sin avbild. Man och kvinna. De är lika i värde. Vi är lika i frälsningen i Kristus. Vi är båda man och kvinna. Vi är båda medarvingar till livets nåd enligt 1 Petrus 3:7. Det finns ingen skillnad. Lika i värde. För det andra, deras uppdrag är gemensamt. I nästa vers, i första Mosebok 1:18 har jag skrivit. Nej, det är 28 måste det vara. Precis. säger Gud, han välsignade dem och sa till dem, var fruktsamma och föröka er. Uppfyll jorden och lägg den under er. Råd över havets fiskar, himlens fåglar och alla djur som rör sig på jorden. Han välsignar dem tillsammans. Han ger dem uppdraget tillsammans. Han tilltalar dem båda. Deras uppdrag är gemensamt. För det tredje, inom detta gemensamma uppdrag fick de olika roller och de skapades i olika områden. Adam skapades utanför trädgården, det ser vi i 2:15. Och han sattes i trädgården för att odla och bevara eller beskydda. Eva skapades i trädgården, vilket antyder att hon hade en särskild koppling till trädgårdens inre värld. Och deras gemensamma uppdrag är att uppfylla jorden, att lägga den under sig och råda över den. Och då får alltså deras gemensamma uppdrag lite olika utseende, lite olika form för de båda. Mannen har större fysisk styrka, han är bättre lämpad för att arbeta med jorden, underlägga den sig. Medan kvinnan bär inom sig kapaciteten att bära och föda fram nytt liv, uppfylla jorden och bygga ett hem. För det fjärde, första Mosebok 2:22. Kvinnan, nej nu läser jag fel kapitel. Herren Gud byggde en kvinna av revbenet han tagit från mannen och förde fram henne till honom. Kvinnan är given som en hjälpare. Det är vers 18 här. Det är inte bra att mannen är ensam. Jag ska göra en medhjälpare åt honom. Kvinnan är given som en hjälpare till mannen. Alltså Eva skapades från mannen. Det är vers 22 där i andra kapitlet. Alltså hon har samma värde som mannen. Men hon skapades också för mannen. Det är vers 20 i samma kapitel. Vilket innebär att hon har en annorlunda funktion. Mannen fick uppdrag att namnge djuren. Det är ett uttryck för ledarskap. Och kvinnan gavs som hans hjälpare. Att hon kallas för hjälpare betyder inte att hon är mindre värd. Inte på något sätt. Ibland kallas Gud för Israels hjälpare. Däremot är det en benämning på en funktion, en roll. För det femte, mannen och kvinnan skapades på olika sätt. Första Mosebok 2:7 säger att mannen skapades av jord från marken. Och så står det att Gud formade kvinnan av ett revben från mannen. Och det här ger också en indikation om deras olika funktioner. Mannen skapades av jord för att bruka jorden från vilken han kom. Arbeta för jordens hälsa och välgång. Och kvinnan skapades som en hjälp, för att vara ett hjälp för mannen från vilken hon kom. Utifrån det så kan vi se ett mönster där mannen i sin funktion har en riktning mot den yttre världen och kvinnan i sin funktion har en riktning mot den inre världen. För det sjätte, Eva kom från Adams kött och de båda förenades till ett kött. De är i sin olikhet menade för varandra att ha en kompletterande natur. En kompletterande natur. Det är alltså inte två lika som upplöser varandra. Ni vet att lika löser lika. Om du har ritat med en, om du ska dra bort ett klistermärke och så fastnar det lim på märket på liksom väggen bakom, så tar du lite matolja därför att det är oljebaserat lim och det är oljebaserat, och så grunger du med matoljan så löser lika lika och så släpper allting. Lika löser lika. Det är inte så det är tänkt. Det är olika. De kompletterar varandra i en fantastisk enhet. För det sjunde, Adam är den som används, som tilltalas som bådas huvud och representant. Det är Adam som får budet att inte äta av trädet som ger kunskap om gott och ont. Det är första Mosebok 2, vers 16-17. Och trots att det var Eva som begick den första synden så är det Adam som hålls ansvarig först. Gud vänder sig till Adam och frågar, vad har du gjort? Och så har vi förstås Paulus i Romarbrevet 5 och 12 som säger, genom en enda människa kom synden in i världen. Och det är inte Eva. Det är Adam som är det liksom federala huvudet, förbundshuvudet. För det åttonde, mannen och kvinnan erfar förbannelsen på olika sätt inom deras respektive ansvarsområde. För Adam innebär att marken är förbannad. Första Mosebok 3 och 17. Jag är hemskt ledsen att jag öser på så här snabbt. Vi kommer att ha tid att prata mycket mer om det här när vi fortsätter i texten. Jag bara skickar upp de här sakerna nu så att du får en känsla för var det här allting kommer ifrån. Och så kommer vi att kunna ta mer tid på det framöver. För Adam innebär att marken är förbannad. Att han från och med nu skulle behöva leva med tisslar och törne. Och han skulle äta sitt bröd i sitt anletes svett. För Eva innebar det att graviditet och barnafödande skulle förenas med smärta och möda. För det nionde, mannens och kvinnans enhet under förbannelsen förvrids. Gud sa till kvinnan att hon ska åtrå sin man. Det är första Mosebok 3 och 16. Till din man ska din åtrå vara och han ska råda över henne. Alltså den här åtrån är inte fråga om en romantisk åtrå att hon liksom ständigt ska vara hopplöst förälskad i mannen. Nej, absolut inte. Det är den sortens åtrå som synden har till Kain i första Mosebok 4 och 7. Det är samma ord, åtrå. Alltså det är en åtrå att dominera. Synden lurar på Kain. Och vill liksom sluka honom. Dominera honom. Så kvinnans förbannelse är att hon kommer att vilja dominera mannen. Men mannen å sin sida ska råda över henne. Det innebär inte att kvinnans underordning är en del av syndafallets förbannelse. För i så fall skulle vi behöva ställa en hel del obekväma frågor till andra bibeltexter. Nej. När det är så att mannen ska råda så innebär det att mannen i sin synd kommer att dominera och exploatera kvinnan. Så den enhet som skulle kännetecknas som en harmonisk komplettering kommer nu under synden istället att bli en kamp om makten, dominansen. Gud skapar mannen och kvinnan olika för varandra. Men synden tar deras olikheter och vänder dem mot varandra. Ja, ni hör att det finns mycket mer att säga och mycket mer att se. Så det går att fortsätta. Men här i begynnelsen, alltså innan syndafallet redan, går det att se klart och tydligt att mannen och kvinnan är lika i värde. Men skapade för olika funktioner inom ramen för samma uppdrag. Och det går att se att Adam skapades som huvud, som en sorts auktoritetsbärare. Medan Eva är Adams hjälpare. Det går att se att de är skapade för en underbar kompletterande enhet. Men att i och med syndafallet hamnar de i en situation där kvinnan vill dominera över mannen. Och där mannen de facto dominerar över kvinnan. Här har vi den viktigaste grunden, den ligger på plats. Det är det här Paulus anspelar till när han drar slutsatsen i vår text i Efesierbrevet. Innan vi kommer tillbaka till Efesierbrevet så vill jag också bara kasta med tankar om auktoritet. Därför att vi måste få lite klarhet i den här frågan om auktoritet också. Så vi går till punkt nummer 2, biblisk auktoritet. För att förstå biblisk underordning måste vi förstå auktoritet. Vad är det? Här kommer en definition. Biblisk auktoritet är rätten att deklarera för andra vad som är rätt och rättvist och att förvänta lydnad till biblisk lag. Jag brukar ge översättaren mitt utkast här och det har jag glömt att göra. the right to declare for others what is right and just and to compel obedience to biblical law. Rätten att deklarera för andra vad som är rätt och rättvist och att förvänta lydnad biblisk lag. Första Korinthierbrevet 11:3 säger Paulus säger, nu vill jag att ni ska veta att Kristus är varje mans huvud. Att mannen är kvinnans huvud och Gud är Kristi huvud. Okej? All auktoritet börjar med Gud. Gud har all rätt att deklarera för oss vad som är rätt och rättvist. Han har all rätt att förvänta sig lydnad till sin lag. Och så säger Bibeln att Gud har gett all auktoritet till sin son. Honom är given all makt i himmel och på jord. Sonen sitter på Guds högra sida. Han härskar över himmel och jord. Och det är inför honom vi ska dömas på den yttersta dagen. Och sonen har i sin tur gett sitt ord. Där han deklarerar för oss vad som är rätt och rättvist. Och utifrån vilket han förväntar sig vår lydnad. Eller vi kan se det som en sorts trinitarisk auktoritet. Den kommer från fadern. Och så har vi Guds ord som förkunnar sonen. Genom den heliga ande. Hela den treenige guden talar till oss med auktoritet genom sitt ord. Och Guds ord ger oss i sin tur då vägledning på livets olika områden. Våra liv präglas av olika sfärer av auktoritet. Vi har till exempel Romarbrevet 13, 1 Petrus 2. Som talar om att vi ska underordna oss överheten på den plats där vi bor. Det är liksom en sfär av auktoritet, underordna oss överheten. Vi har det femte budordet. Mängder av uppmaningar emot ordspråksboken och på andra ställen. För all del här i Efesierbrevets 6:e kapitel. Om att barn ska lyda sina föräldrar. Här finns en annan sfär av auktoritet. Föräldrar och barn. Vi har lärare faktiskt. Som utövar auktoritet över sina elever. Och så har vi äkta makar där Guds ord uppmanar kvinnorna att underordna sig sina män. Så det innebär att nästan alla i det här rummet kommer att ha auktoritet över någon. Auktoritet att förvalta. Och precis alla i det här rummet kommer att ha Guds befallning att underordna sig i ett eller flera områden. Att underordna sig auktoritet är alltså någonting som hör till kristet lärjungaskap. Auktoritet i sig är ingenting förtryckande. Det är en förutsättning för ordning. Om vi har ett fotbollslag så väljer vi ut en lagkapten som ska leda laget, som ska föra lagets talan. Om vi har en förening väljer vi en styrelse som i sin tur väljer en ordförande. Alltså det är en förutsättning för ordning. För att vi ska kunna fatta beslut och för att vi ska kunna fungera. Om vi försöker göra oss av med all auktoritet så kommer vi att hamna i kaos och anarki. Och det kommer bara att leda till, alltså då kommer inte auktoriteten att försvinna. Tvärtom, den kommer att bli informell och sannolikt också mycket mer förtryckande. Så hur utövar man auktoritet? Låt säga att du sitter här och lyssnar. Du är en make och dessutom är du pappa kanske. Så där har du två områden där du förvaltar auktoritet. Hur gör man då det? Du gör det genom Guds ord i kraft av Guds ande. När du utövar auktoritet som make och pappa så ställer du dig frågan. Vad vill Gud att jag ska göra som är i enlighet med hans ord? Så din auktoritet som make och pappa här då är en delegerad auktoritet. Nu finns det ju inte bibelverser. Det finns, alltså Guds ord talar inte om allt överallt. Det talar inte om vilka skor du ska välja eller någonting sånt där. Så det ger mycket mer principiella riktlinjer. Så det finns ett handlingsutrymme här. Men bara för att det finns ett handlingsutrymme så kan du inte bara bestämma saker för att du vill det. Utan du måste bestämma saker, besluta saker utifrån en övertygelse som är grundad på Guds ord. Eftersom din auktoritet är en delegerad auktoritet så innebär det att om du missbrukar den så måste den som underordnar sig dig också fundera på, ställa sig frågan. Liksom. Det finns en sorts högsta domstol här. Ska jag lyda den som står över mig eller ska jag lyda Guds ord som står över honom? Ska jag lyda människor eller ska jag lyda Gud? Det är därför kristna ibland behöver ta till civil olydnad. Vi ska underordna oss överheten. Det är Gud som har satt den över oss. Det är ingen tvekan om det. Men om överheten kräver av oss att vi ska göra saker som går i strid med Guds ord. Ja, men då måste vi som apostlarna i Apostlagärningarna 4 säga att vi måste lyda Gud mer än människor. Därför att Guds ord är liksom högre upp i auktoritetsordningen. Så det är den här bakgrunden utifrån Paulus nu uppmanar fruarna att underordna sig sina män. Det är en ordning, det är en kedja av auktoritet som kommer från Gud som har bäring på livets olika områden. Så hur ser det ut då i praktiken? Hur gör man för att underordna sig sin man? Jag vet inte om det någonsin har varit så här tyst under den predikan som jag har hållit. Väldigt spännande. Punkt nummer 3. Ja, Bibeln ger ingen detaljerad undervisning om det här. Och det finns förstås en mening med det. Alltså vi är olika. Vi har olika personligheter. Det kommer att få olika smaker, olika dofter, olika former. Men det finns ändå en del vi kan ta fasta på. Och jag har försökt att ordna det här nu under 4 rubriker. Egentligen 3, men jag tar 4. 4 rubriker som jag hämtar från Heidelbergkatechesen. Alla är andlösa av förvåning. Va? Heidelbergkatechesen? Nu igen. I den 104:e frågan, den handlar om det femte budet. Alltså det femte budet säger att vi ska hedra våra föräldrar. Men i den frågan så finns en väldigt kärnfull sammanfattning om vad underordning innebär. Så jag läser den för dig. Vad vill Gud i det femte budet? Det är frågan. Svaret är: att jag ska bevisa min far och min mor och alla som förestår mig, det vill säga alla som är i auktoritet över mig, heder, kärlek och trohet. Underordna mig alla goda förmaningar och tillrättavisningar med tillbörlig lydnad. Här finns alltså inbyggt en sorts möjlighet att appellera till en högre instans om det är otillbörliga uppmaningar. Och ha för det fjärde tålamod med deras brister eftersom Gud vill regera genom deras hand. Heder, kärlek, trohet och tålamod med deras brister. Vi kommer aldrig, ingen av oss, med undantag för relationen till Gud. Men vi kommer aldrig att vara under någon fullkomlig auktoritet. Vi kommer alltid att vara under auktoritet som är bristfällig. Som kanske till och med begår synd mot oss. Därför måste vi ha tålamod. Eftersom Gud ändå har ordnat det så att han vill regera genom deras hand. Och jag tycker det här är en strålande sammanfattning. Så jag samlar mina kommentarer under de här 4 underpunkterna. Heder, kärlek, trohet, tålamod. För det första, heder. Heder. Det här ligger i linje med det som Paulus säger i vers 33. Den sista versen i det här avsnittet. Att mannen ska älska sin hustru som sig själv. Och hustrun visar respekt för sin man. Hur gör man det? Ja, det första, kanske mest uppenbara sättet att respektera och hedra sin man är hur man talar om honom. I 1 Petrusbrevet 3:6. Jag har liksom studsat mot den texten hela tiden för den är så, det är liksom en parallell text till den här. Där talar Petrus om Sara, Abrahams fru Sara, som underordnade sig honom och så står det och kallade honom herre. Och då kan man tänka, va? Ska fruarna kalla sin man herre? Nej, vänta, lugn. Alltså det är ett kulturellt uttryck här. Det är inte svårare än att hon talar om honom på ett respektfullt sätt. Att tala om honom och med honom som om han betyder någonting för dig. Och hans ord är viktigt för dig. Så ett respektfullt sätt att tala. Så frågan är då, vilken sorts make skulle folk tro att du har om allt de visste om honom var saker som du sa när han inte var där? Skulle de tro att han verkar helt bedrövlig, liksom helt tappad? Vad är det här för en snubbe? Eller skulle de liksom tro när de träffar honom att ah, men okej, du kan inte gå på vattnet? Liksom. Det finns olika sätt att tala om sin respektive. Det här kan man ju självklart också tala om makar, hur makar talar om sin fru. Men vi ska prata mycket om makarna sen. Idag blir det fruarna som får höra, för den kommer först i texten. Skulle man få uppfattningen när man hör hur du talar om din make att han verkligen är en person som är värd att hedra? Ett annat sätt att underordna och hedra honom är att låta honom ha sista ordet. Det här är någonting som återkommer när jag har försökt att förstå det här och läsa från alla, genom alla tider, liksom, olika kommentarer. Det här med sista ordet, vissa kallar det för tiebreaker. Alltså i alla äktenskap så kommer man ibland till en punkt där man måste fatta ett beslut, men där man helt enkelt handlar, eller man landar olika. Ni har haft en bra dialog, det är självklart så, ni ska tala med varandra, ni ska ha en bra dialog. Alla argument ligger på bordet, ni har förstått varandra, ni har förstått de olika positionerna, men ni tycker ändå olika. Och ni måste välja en väg. Då är det mannens ansvar att ta det slutliga beslutet. Och sen också ta konsekvenserna för det. Och hustrun hedrar honom, underordnar sig honom. Genom att vara villig att låta honom göra det. Även om det hade varit ett beslut som hon själv helst hade sluppit. Hon underordnar sig, hedrar honom genom att kommunicera till honom. Att jag kommer att följa dig. Och jag vill göra vad jag kan för att göra den här svåra situationen lättare. Ett tredje sätt att underordna och hedra sig, och hedra är att förvänta sig att han leder. Att förvänta sig ledarskap från honom. Att du inte har en agenda och ska försöka liksom vara halsen som vrider huvudet. Okej, han är huvudet men jag är ändå halsen liksom, som bestämmer hur huvudet ska se. Nej, då är vi tillbaka i det här liksom, dominera varandra tänkesättet. Alltså det finns en särskild förnöjsamhet hos dig som kommunicerar jag är okej med den jag är i Kristus. Och ytterst sett så vet jag att mitt väl ligger inte i det här beslutet och att jag får min vilja igenom utan att det ligger i Faderns goda händer. Och det leder oss vidare till nästa kategori. Vi har talat om heder. Nästa kategori är kärlek. Och det här ska vi återkomma till mycket, mycket mer ingående när vi talar om uppmaningen till männen att älska sina hustrur. Intressant nog så finns det bara en enda uppmaning i hela Bibeln. Eller det finns snarare så här. Det finns ingen uppmaning till kvinnor att älska sina män. Det finns bara en enda kommentar i Bibeln, i Titus 2:4, där det står att de äldre kvinnorna ska lära de yngre att älska man och barn. Det är liksom den enda kommentaren vi har om att kvinnor ska älska sina män. Det betyder ju förstås inte att man inte ska älska sin man. Men det kanske säger någonting om hur man är disponerad, liksom, hur man är lagd, vilken tendens man har. Männen behöver uppmaningen att älska sina kvinnor. Nåväl, jag fick höra en lärdom som jag tänker att den kan kategoriseras in här under kärlek. Och det är lärdomen att du är hans fru, inte hans mamma. Okej, Du underordnar dig i kärlek genom att inte ha en agenda för hur du ska förändra honom. Han kommer att förändras, förhoppningsvis till att mer likna Kristus. Be för honom. Vinn honom utan ord, som Petrus talar om. Men du behöver inte uppfostra honom. För det tredje, trohet. Hoppas att ni hänger med i strukturen här. Trohet, det är att se att underordningen är en del i alla kristnas lärjungaskap. Det här är liksom inte någonting extra som kvinnor bär. Det här är någonting som alla kristna bär. Vi underordnar oss, våra makthavare till exempel, inte för att de alltid har förtjänat det. Och inte för att de verkar särskilt kompetenta. Utan för att det är den ordning som Gud har satt upp. Och detsamma gäller förstås underordningen till din make. Det kan ju vara så att din make är näst intill perfekt. Att han aldrig glömmer något. Att han aldrig brusar upp. Att han aldrig fattar några ogenomtänkta beslut. Han kommer aldrig för sent till någonting som ni har bestämt. Och han luktar alltid förträffligt. Det kan vara så. Men det kan också vara så att det är svårt och utmanande ibland att underordna sig honom. Det är det sammanhanget som första Petrusbrevet handlar om. Där skriver Petrus om makar som inte ens är kristna. Alltså de är inte ens intresserade av att fatta beslut som är enligt Guds ord. Guds ord är liksom ingen verklighet för dem. Men precis som att Petrus talar om att underordna sig myndigheter, det här är kapitel 2 och 13, inte för deras egen skull utan för Herrens skull, så gäller det också makar som sköter sitt ansvar illa. Nu står jag inte och säger att en kvinna ska uthärda alla sorters förtryck och allting sånt. Läs inte in det. Det finns liksom andra sidospår och extrema fall som vi kan ta upp. Nu talar vi om den breda, liksom, den breda tillämpningen här. För att det är den ordning som Gud har satt upp, och ytterst sett så gör du det som en del i ditt lärjungaskap till Gud. Det är ett ödmjukt erkännande av Guds ordning. Det är en annan sån definition som jag stött på. Underordning är ett ödmjukt erkännande av Guds ordning. För det fjärde, tålamod. Tålamod. Kanske är det så att du som hustru egentligen är mer kompetent än din make i vissa områden som egentligen borde tillhöra honom. Men när Bibeln talar om underordning så har det verkar inte ha någonting med förmåga att göra. Det handlar om ordning. Du kan använda din förmåga, din överlägsna förmåga, till att vara till hjälp för din make. Inte att köra över honom. Dessutom kan maken veta om att det går alldeles utmärkt att delegera saker som du inte är bra på. Men att delegera är inte detsamma som att abdikera. Det är fortfarande du som make som har ansvaret för dem. Okej, här har vi fyra kategorier i vilka en hustru kan hitta praktiska uttryck för underordning. Heder, kärlek, trohet, tålamod. Sista punkten, den är mycket kortare. Hoppas att ni orkar. Ytterligare ett svar på frågan varför. I vers 22 säger Paulus att hustrur ska underordna sig sina män så som ni underordnar er Herren. Det kan ju få en att fundera. Bibeln talar ju om att vi som kristna, vi är Kristi slavar. Doulos. Slav. Bibeln talar om att vi som är kristna, vi är köpta av honom. Priset är betalt. Vi tillhör honom. Är det det Paulus menar? Nej, det är det inte. Det är inte relationen mellan man och hustru. Inte alls. Det handlar mer om att underordningen till din man är ett uttryck för din underordning till Kristus. Du underordnar din man som ett uttryck för din underordning till Kristus. Det är en del av din underordning till Kristus. Ibland kan vi tänka, när vi tittar på äktenskap, att han behöver det. Han behöver respekt, hon behöver det, hon behöver kärlek. Som man ger och man tar. Jag ger det som du behöver för att få det som jag behöver. Det är liksom en sorts köp och sälj här. Det verkar inte finnas någon sån logik när Bibeln talar om äktenskap. Särskilt inte när man talar om underordning. Texten säger att när vi underordnar oss så gör du det som en del i ditt lärjungaskap. Det är en del av din underordning till Kristus själv. Och när vi går till första Petrusbrevet, gör det gärna, så ser vi någonting fascinerande. Första Petrus 3 och 5. Det är på sidan 18-13 i de lånade biblarna. Där säger aposteln Petrus: så smyckade sig också för de heliga kvinnorna som satte sitt hopp till Gud. De underordnade sina män, så som Sara lydde Abraham och kallade honom herre. Hennes barn har ni blivit när ni gör det som är gott och inte låter er skrämmas. Okej, så dessa kvinnor, dessa heliga hustrur, underordnar sig för att de hoppas på Gud, säger han, vers 5. De satte sitt hopp till Gud. Här finns en jätteviktig lärdom. De satte inte sitt hopp till sina män. De satte inte sitt hopp till en fantastisk äktenskapsrelation. De satte inte sitt hopp till sina barn. Barn är underbara gåvor, men de är bedrövliga herrar. Nej, den heliga hustrun hoppas på Gud. På Gud. Alltså här finns det andningshål som gör hela skillnaden. Inte ens det bästa av äktenskap klarar att bära bördan av människans längtan efter mening och glädje. Den finns inte där. Det finns hur mycket gott som helst där. Men din längtan efter mening och glädje, du söker den på fel ställe. Alltså, jag sa tidigare att vi finner oss själva som mest fria, som mest lyckliga när vi börjar se bort från oss själva, våra egna liksom mängder av behov, och istället titta på Kristus. Det är värt att säga igen för tredje gången. Vi är som mest lyckliga när vi börjar se bort från oss själva och istället titta på Kristus. Så, kära vänner, vårt hopp är i Kristus och ingen annan. Om du känner dig orolig för någonting som jag har sagt, om du vill ställa frågor, om du vill tycker att jag borde korrigera någonting, du är mer än välkommen att prata med mig om det här. Och vi kommer att fortsätta arbeta oss igenom den här texten. Bilden kommer att bli mycket mer komplett. Så du kan ta det lugnt. Men om du vill ta steg mot ett hälsosamt äktenskap, oavsett om du är gift nu eller om du hoppas på att kunna bli gift i framtiden, sätt inte ditt hopp till en make eller till en framtida make. Han kommer att såra dig. Han kan inte frälsa dig. Börja med att kasta dig på Kristus. Ge dig själv till honom. Bekänn din synd för honom. Ge allt till honom. Be honom att förvandla ditt hjärta så att du mer och mer längtar efter att få göra hans vilja. Lita på honom och tro på honom. Amen. Låt oss be.